Om du just nu sitter och tänker, hur gott vore det inte med en kaffe och äppelpaj? Då har vi läst dina tankar. För nu har vi en Donken Deal med just kaffe och äppelpaj för bara 25 spänn. Välkommen till McDonald's.
Podplay.
Räkna aldrig bort Tampa Bay Lightning. Vi har gjort det gång på gång på gång, men de fortsätter studsa tillbaka. Varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av NHL Puls med mig Adam Johansson och via Plays Jonathan Lindqvist, som just nu är i Denver och ska snart resa till Florida och Tampa för match 6. Så vi ska ju prata om den här finalen mellan Colorado och Tampa, såklart. Men vi har pulshöjaren och vi har faktiskt inte ett Lindqvist, men vi har test den här gången. Och sen har vi lite smått och gott från NHL-världen. Men Jonta, hur mår du? Vad tänker du om den här finalserien som nu är framme vid rond nummer 6 alltså?
Vet du vad? Innan vi börjar där så har jag ett på uppstuds-quiz till dig som jag känner att jag vill dra här och nu.
Kul!
Amen. Och då gäller det att nu blir ett annat upplägg här för att jag improviserar det. Det här är en liten, min favorittrivia med NHL, en av dem som jag har dragit i lite olika sammanhang förut. Men vi testar den här på dig. Man tar fram sin telefon nu och sen slår man på tidtagarur. Och sen trycker man på start när jag säger kör. Och då ska ni se om ni snabbare än Adam kommer fram till vad jag söker där.
Okej, nu letar jag min telefon här, men den är inte närheten.
Du behöver ta telefonen, jag kommer ta tid åt dig.
Okej, vad skönt.
Men de där hemma kan ju liksom testa det själv. Så de, när jag säger frågan så startar de och kör, men de måste pausa.
Vet du vad jag vet också? Det är att du inte har en telefon med dig till Denver eller till USA överhuvudtaget, utan du har ett tidtagarur som du har runt halsen.
Ja,
det stämmer va?
Nej, jag har en telefon med mig, men den är helt slut. Den är typ 6 år gammal nu, så det är väldigt mycket gliringar från det samlade pressuppbådet över att jag ofta måste låna folks laddare. För jag är inte med mig någon laddare. Jag har med mig en laddare, men jag glömmer den alltid.
Okay. Du har fortfarande en Dorum, va?
Ja, fast den ligger i gang. Jag har en amerikansk telefon som jag använder over här, som man säger.
Over här, just det.
Okej, nu kör vi.
Ja, men det här quizet då. Yes, vi är redo.
Tittar du redo? Ni trycker på paus efter jag sagt det. Lightning mot Avalanche i final. Två, eller hälften av alla lag i ligan som har ett lagnamn som inte slutar på S. Vilket är de andra två? Varsågod.
Wild?
Ja. Tänkte att du skulle börja smiska in det här nu när du var så snabb.
Åh, vad är det? Alla har ju ett S. Vad irriterande. Nej, jag tar ju inte det här.
Det är klart du gör. Det är ju ett...
Nej, jag gör ju inte det.
Det finns ju ett...
Jonta, hjälp mig.
Det finns, ja, du kommer få 90 sekunder som du brukar få. Jag tror inte du skulle behöva det, men nu är du halvvägs dit så.
Ja, podden kommer lite... Det här kommer bara vara podden.
Nej, men jag stoppar på 90.
Jag var ju snabb en Wild, tyckte jag.
Otroligt, det tog 3 sekunder.
Men nu har jag slutat tänka på det. Vänta, vi ska se här nu.
15 kvar, tänk nu är jag tyst.
Kraken.
Ja. Med 4 sekunders marginal.
Vad håller jag på med?
Den är ju lurig, det var ju länge 3 lag.
Ja, men varför började jag inte i den änden? Eftersom jag, det är så många lag som ändå har varit i final. Då borde jag bara kunna tänkt ut, okej, vilka har inte tagit sig så långt? Ja, Wild har inte gjort det. Såklart inte Kraken heller. Ja, jag löste det i alla fall under 90, det är jag väl nöjd med.
Så är det. Ja, och det är en kul trivia. Som sagt, det är bara 4 lag som inte har ett lag som slutar på S. man tänker att det ska vara uppenbart. Det var någon som gjorde det här på mig för några år sedan, och det tar ju tid. Alltså, man har ingen bra struktur när man rabblar igenom dem. Så det kan vara kul.
Jag hoppade mellan divisionerna också. Ja. Jag var så här, 15 sekunder, då var jag på västsida, så var jag på öst och så bytte jag kust igen. Så att, nej, jag hade ingen systematik i det där. Ja, okay.
1.26 var tiden att slå för er där hemma.
Jag tror att 90% av våra lyssnare kommer att ta det faktiskt.
Ja.
Vi har skarpa sådana. De skickar in mejl och hör av sig på både Instagram och Twitter med kluriga funderingar. Och det uppskattar vi, ska vi säga, Jonte, också. Så fortsätt med det. Vi har faktiskt en fråga här från Edvin som kom in på Instagram här under den gångna veckan. Jag tänker att vi kan ta den lite snabbt. För den rör slutspelet och även finalen. Han skriver så här. Jag har en fråga till podden. Hur många kontrakt spelas egentligen till sig eller förloras? Tänker om man haft en dålig grundserie men är hyfsad i slutspelet. Eller att man är bra i grundserien och har ett dåligt slutspel.
Den är bra. Jag skulle säga att det är klart att det finns en... Alltså ett mått av det. Jag tänker till exempel på ett bra exempel, tror jag, är Blake Coleman och Barkley Goodrow, som fick väldigt mycket uppmärksamhet under Tampas två senaste finalturer och fick bra kontrakt av Calgary och Rangers respektive. Jag tror inte att de får de kontrakten utan de slutspelen.
Nej.
Och vice versa kan man väl säga. Känns framförallt så med målvakter. Alltså, nu fick ju Sergei Bobrovsky ett väldigt bra kontrakt av Florida. Jag trodde att hans slutspelsfacit hade dragit ner värdet lite. Jag tror inte det fanns så många lag som var beredda att ge han 7x10 som han fick av Florida, till stor del på grund av det. Så där har du väl ett exempel på hur saker och ting kan påverka. Så ja,
det... Men du, apropå Bobrovsky, jag måste bara ta det med dig. Nu ryktas det ju om att Florida vill köpa ut honom från kontraktet, för de vill satsa på Spencer Knight, deras målvaktstalang som svås en lysande framtid. Vad tror du egentligen om det? För det har ju varit, alltså, ett frågetecken vid Bobrovskys namn under väldigt lång tid.
Jag tycker det var en väldigt rolig formulering. Deras talang som spås en lysande framtid. Det känns väldigt som att du skrev en text och läste upp den.
Ja, men man har gjort väldigt många så här talanglistor. Här är de 15 största löftarna i hockeyallsvenskan som kan spela i SHL inom det närmaste året.
Ja.
Eller inte det närmaste
kan
året.
Kan Spencer Knight göra det, tror du?
Vad sa du?
Har Spencer Knight vad som krävs?
Ja, men då faller han från en klippa.
Ja. Nej, men det är klart att det där ryktet kommer cirkulera, tror jag, om Bobrovsky, hela hans kontrakt. Jag har inte riktigt koll på strukturen, men min gissning är att det kanske är lite tidigt än, men de är i ett svårt läge, Florida. Det är ett vinnande nuläge för dem. Och det där är en stor lönetagsträff som man vill bli av med. Och när de känner, om de då tror på Spencer Knight, att han är redo, vilket jag kanske inte tror. Jag hade nog velat hålla Bobrovsky ett år till, för att han var nog ganska bra nu i slutspelet. Han var helt okej i grundserien, tycker jag. Så varken eller liksom, men tillräckligt bra för att de ska vinna. De förlorade inte eller mot Tampa på grund av Bobrovsky på något sätt. Så att jag tror att de...
Alltså, i höstas var han väl en av de bättre målvakterna i NHL faktiskt. Alltså,
ja, han har ju sekvenserna han fortfarande sommaren. Kan bli otroligt het. Han har ju en arsenal av liksom räddningar som få målvakter kan göra. Men sen har han ju en ojämnhet också som har spökat de senaste åren. Och just nu är han väl vad de kan hoppas på att han ska vara resten av kontraktet. Strax över medel i ligan förmodligen. Men Florida, de verkar ju aggressiva. Jag menar, du ser ju bara coachvännen här av Paul Maurice. Som jag tyckte... stod ut lite.
Ja, men vi tar inte den riktigt än faktiskt. Finalen, vi har ju pulshöjan. Ja, vi ska ta finalen faktiskt. Jag hoppas att Edvin är nöjd med det där svaret från dig, Jonta. I så fall får han höra av sig på Instagram igen om han har en följdfråga till dig. Det är några saker som jag vill ta om finalen utanför själva sporten. Först. Jag ramlade över en grej på internet, World Wide Web häromdagen. Och jag vet inte om det här stämmer. Du har säkert läst mer än vad jag har gjort vid det här laget med tanke på att det är midsommar här. Glad midsommar till alla lyssnare, skulle jag säga också. Men stämmer det, Jonta, att det var en supporter till Colorado som spred sin väns aska över isen i Ball Arena i den senaste matchen? Alltså, det låter helt sinnessjukt.
Hur skulle det rent praktiskt ha gått till? Det är ganska svårt att komma åt isen.
Ja, alltså, jag antar att han på något sätt kastade ut askan över isen. Han kanske hade med sig en fläkt som han liksom sköt ut den med.
Jag har missat det här.
Ja, det är i alla fall en kille som heter Ryan Clark som har pratat om det här. Och det var hans vän Kyle Stark som gick bort. Och som båda de två stora Colorado-supportrar. Och då tänkte han att det här skulle vara en lämplig hommage till vännen Kyle. Så han spred ut en del av askan som sedan ska ha väldigt snabbt tagits upp av ismaskinen. Men det var, han tyckte att det fanns en fin symbolik att han gjorde det här.
Ja, alltså... Det finns ju vissa problematiska element i det här, liksom. Typ att någon ska ramla och
jag tycker det känns väldigt bizarrt. Jag tänkte om du såg någonting när du var på pressläktaren där.
Nej, matcherna blir ganska... Rent praktiskt så springer ju jag och Martin, då, min kameran, upp och ner mellan vår position och korridoren där vi har ett ljus där. Så det blir... Man tar inte in så mycket... Eller man kollar ju på matchen för att man måste ju veta vad som har hänt så man kan ställa frågor om vad som har hänt till spelarna. Men det blir väldigt mycket kolla på spelet, springa i powerbreak, springa i pauser och sådär. Det är ju jobbigt. Alltså, jag tänkte på det går faktiskt där med höjden. Alltså, man får ju lite, när man tar trapporna där, alltså, man får lite blodsmak. Och då är det inte bara, alltså, nu är min kondis kanske inte tipptopp. De här resorna är ganska slitsamma också.
Men jag vill vandra tillbaka till det där, för att den här supporten blev i alla fall avstängd från att äntra Ball Arena framöver. Jag vet inte över hur lång tid, men han har också ett citat här. The usher asked me, "What was that? I gotta be honest with you. It was my friend." Alltså allvarligt.
Ja, alltså det är så här, jag tänker spontant så här, eviga support, eller fan heter det? Odödliga supportersutat. Jag tänker på den här killen som slängde in en kattfisk på isen i Pittsburgh-finalen, Nashville-Pittsburgh-finalen, som sa om Jussi Hillbilly with a bad idea. Det tyckte jag. Jag och Peter Schibner satt ju länge och väl och konstaterade att här finns det en väldigt bra countrylåt. Även om det skrevs. Om inte Petra skriver den nu, jag hoppas det. Han kan ju
visst har Sibner, alltså han skulle kunna dra fram en countrydänga.
Absolut, han är ju, Peter kan ju spela gitarr och framföra låtar med sina stämband. Så att han kan sjunga alltså. Så att...
Bra förtydligare. Men det är en man som passar in flanellskjorta också, kan jag tänka mig.
Absolut, han har också sjukt bra triser. Så fyller ut bra där. Så är det med den saken.
Det här för oss osökt in på något som jag har reagerat på under den här finalserien. Det är egentligen under hela slutspelet och säsongen 21-22 gällande Colorado.
Mm-hmm.
Och det är rubriken som jag sätter nu. Tveksamma klädvalen. Nu ska du få höra här. Jag tycker att kaptensbokstäverna på Colorados dressar är fruktansvärt fula. De är inte alls i linje med allt annat på tröjan. Jag tycker de sticker ut alldeles för mycket. Har du tänkt på det?
De känns lite så här 10-2000-talsaktiga, va? Lite för skrikiga. Ja,
inte alls ett snyggt typsnitt, tycker jag.
Nej, jag köper den faktiskt. Det är en bra spaning.
Okej. Nummer två som jag har reagerat på, det är Jared Bednars kostym.
Mm.
Alltså, den burgundifärgade kostymen.
Den har han ofta.
Den har han väldigt ofta. Är det inte alltså, den sitter ju bra på honom, men är det inte lite väl mycket Silja Line-känsla över den?
Oj, det får du utveckla.
Ja, men, jag vet inte om det är färgvalet, men och att man är så van vid att tränare bär svarta och blåa kostymer. Men när jag såg honom där på bänken så kände jag att han hade kunnat uppträda, eller i alla fall vara på båten mellan Vasa och Umeå som jag tog till VM i Finland. Och liksom stått där vid baren och haft en hel kväll.
Jag tror att det är mer frisyren än kostymen som ger dig den bilden faktiskt. Det är min analys.
Alltså Bednars frisyr, vad tänker du där? Är den Silja Line-aktig?
Ja, men lite. Den är ändå lite så här uppåt lugg liksom. Jag vet inte.
Skulle passa, den är ganska alltså slickad. Känns inte det mer Stureplan?
Nej, men han kör ofta uppåt.
Ja, kanske. Nu inser jag att Silja Line, de trafikerar väl inte Det går ingen båtlin där mellan Umeå och Vasa. Ja, det är något annat. Det är ju för ett annat avsnitt, Jonta, kan jag tänka mig.
Alltså, på tal om
VM nästa år.
Ord som är vagt hockeyrelaterade. Så använde jag uttrycket gränspuck häromdagen. Eller, och fick som så här, va? Säger du? Och jag tänkte att alltså, det är väl ett jätteveretraget uttryck att säga gränspuck. Men det kanske inte är det. Är det en hockeygrej?
Oj, alltså jag lever ju i den här lilla bubblan precis som du, men jag använder ju det ordet titt som tätt, alltså väldigt ofta faktiskt.
Ja, men det här, okay, det här kan ju folk få testa hemma med sina icke-hockeyintresserade bekanta. Och bara säga gränspuck och kolla om det liksom flyger.
Ja. Då skulle jag också vilja ställa den här frågan till alla lyssnare. Tvekmacka, är det vanligt? Är det många som använder sig av det?
Ja, eller är det, det är ju sen så väldigt besläktat.
Ja. Verkligen. Bra, då har vi rätt ut det. Jag har två iakttagelser här. Du tyckte att den första flög med kaptensbokstäverna. Mm. Vad tycker du om den andra? Gerard Bednars kostym.
Den fick du inte med mig på, nej.
Okej. Okay. 1 av 2, 50% är jag nöjd med, för vi brukar säga att det är godkänt i NHL-puls. Okej, okay, nu till finalen. Senast vi spelade in, då ledde Colorado med 2-0 och vi började fundera på om, okej, kan det snart vara över? Efter det så har Tampa reducerat till 2-1, Colorado gått upp till 3-1 och nu senast i match 5 då så vann Tampa i Denver för första gången i den här serien. Nu står det 3-2. Och Jonta, visst känns det som att det kan bli 7 matcher av det här?
Ja, alltså jag tror ju att nu kommer en riktig klyscha här. Första målet är alltid viktigt. Andra målet är också viktigt. Ungefär lika viktigt.
Men tredje målet?
Ja, nej, men det finns ju data på det här, att det är så här. Man säger första målet är viktigt, men andra målet är ofta typ lika viktigt. Men min poäng är så här att alla lag är ju bättre när man får spela i ledning. Men jag tror att Tampa är ett av lagen som är klart mycket bättre när man spelar i ledning. Jag hade Josh Manson som i en av pauserna här, och han sa det också. Det här är ett bra lag som är bra i ledning. Och får de en ledning här nu och spela på den, då är de farliga. För att det de har, kanske bättre än något annat lag i hela ligan, är liksom en trygghet i processen. De är väldigt bra på att inte jaga, utan bara göra det de har bestämt sig för att göra. Och är man då i ledning, jag menar, litar man på processen, det var svårt att säga, så kommer man får inte alltid resultaten, så är det. Men ofta gör man det i det stora hela liksom. Och framförallt, jag tror att sättet som Tampa spelar på med sin defensiv, sin förmåga att blixtra till med ett par spetsspelare och sitt målvaktsspel, de är väldigt farliga i ledning. Så att det kan bli väldigt avgörande här. Men alltså otroligt imponerande om man ska prata om det. Jag menar, Colorado gör ingen dålig match på något sätt i den här match 5. Vi ska inte på något sätt prata om att de liksom vek sig för trycket när de hade möjligheten att stänga hemma.
De chokade inte.
Exakt. Nej, nej, jag tycker inte det i alla fall. Sen kanske andra säger annorlunda saker. Men nej, jag var bara väldigt imponerad av hur Tampa löste det här. Så att,
om ni inte fattar den referensen för det, så måste ni lyssna på avsnitt 187 tror jag, av podden.
Ja.
Så det är sagt. Då kommer vi från ingenstans.
Istället för choka.
Ja, exakt. Men du, alltså Jonta, det är ju fascinerande med Tampa, hur de lär sig motståndet och hittar knep hela tiden. Så om vi tar bara det här slutspelet, alltså de låg under mot Toronto, blev bättre och bättre i den serien, sen så svepte de i Florida, men mot Rangers också låg under med 2-0, och sen kändes det som att de åt sig in där, och liksom rent mentalt så tog de över matchserien också. Och visst finns de tendenserna i den här finalen också, att de har förstått hur man ska slå Colorado.
Men lite så. Men så här är, alltså som jag har varit inne på förut, och det är det vi ser nu också, att Tampa kommer aldrig att spela ut det här Colorado-laget. Colorado är ett bättre lag, men som vi har sagt, som jag har sagt så många gånger förut, det bästa laget vinner inte alltid i hockey. Och det Tampa har är ju liksom ett väldigt bra försvarsspel, en väldigt bra målvakt, och då kan de liksom, som jag var inne på, de kan vinna matcher där pucken och hav och skottförsök och allt möjligt är 45-55 eller sånt där. De kan inte bli helt överkörda. Men så, alltså, Tampa är ett otroligt bra lag också. Det är inte så att de är så här helt chanslösa och hänga med dem spelmässigt. Men de kan förlora skotten lite grann och ändå vinna matcherna på grund av hur de är konstruerade. Och också deras spets. Jag menar, det ser vi ju här. Det är ändå de som kliver fram med Kucherov, Palat. Fin framspelning där av Victor. Liksom spetsspelarna gör ju skillnad. Och sen har de lite sparkapital, deras powerplay som överhuvudtaget inte har funkat. Så att, ja, de blir farliga nu, Tampa.
Absolut, och det vill jag säga också om de här toppspelarna, för i början av finalen mot Colorado, jag vet att vi pratade om det i senaste avsnittet, då var vi tveksamma till Tampas vänstersida på backarna där med Hedman, McDonough och Sergachev. Jag tycker att de har ju steppat upp senaste matchen, och framförallt Hedman. De sista två matcherna, visst att de förlorar match fyra, men där är han riktigt, riktigt bra. Jag tycker han är egentligen fläckfri i match fem också, både defensivt och offensivt.
Ja, men så är det. Det är ingen hemlighet att han inte kom upp i standard de första matcherna. Och det var vi inne på då när senast vi spelade in, att ska de vinna så måste han vara bättre. Så enkelt är det, för han är så stor del av det laget. Och nu har han varit det, då ser vi skillnaden gör. Och det jag ser framförallt är ju när Victor är bra, det är när han har fötterna med sig. Alltså det han behöver är att röra på sig, upp och ner, fylla på i anfallen, liksom alltid vara på hugget. Man kan nästan se liksom när han går direkt. Alltså så fort högerbacken får pucken så går han. Han väntar inte för att se vad som händer. Och då kommer resten, då kommer spelet med puck och sådär mer naturligt, tror jag, när man har det flytet i spelet. Så han har ju varit väldigt, väldigt bra, måste jag säga. Och som vi var inne på, väldigt fina sista där han och Sergachev körde lite Sedin klapp innan Palatsmål, och Palat otrolig spelare.
Ja, det var snyggt. Och det ska bli väldigt kul att se var Palat landar någonstans i sommar, eller om Tampa kan lösa hans lön och kontrakt.
Men när du står här och berömmer Victor, så vill jag också ge Gabbe lite beröm här, eller väldigt mycket beröm, för att han har varit konsekvent.
Landeskog för de som undrar.
Ja. Han har varit konsekvent oerhört bra. Och jag tycker att, jag menar, och jag har inte tänkt på det så, för det är klart att jag kollar mer på svenska, och man kan bli lite hemmablind och allt det där, men jag gjorde ett litet reportage, eller röstpaket om honom till sändningen igår, och pratade med några nordamerikanska experter, amerikanska och kanadensiska. Som flera av dem sa liksom, utan att jag ens ställer frågan, så, ja, men han är med i Conn Smythe-snacket liksom. Det är nog han eller Makar om de vinner ikväll.
Hörde det, och jag blev förvånad faktiskt, Jonta.
Ja, men lite, för man tänker liksom, okej, nu har Rantanen varit ganska bra, men ett problem är, nu ska vi vara helt ärliga, det är att McKinnon inte får till det. Det är ju ett stort problem för Colorado. Ja, han måste vara lite med den faktor. Jag tyckte att McCarr har inte riktigt haft studsarna offensivt, men det händer mycket där. Alltså, det har hänt så många gånger de här matcherna när jag bara, alltså titta på Martin Lowe som sitter i kameran och bara, alltså det är helt otroligt vilken spelare här. Alltså här sakerna han gör, hur han spelar puck, tempo, växer, men allt möjligt, alltså små saker, hur han vinner närkamper, alltså positionsspel, hur stark han är på pucken. Alltså det är en otrolig spelare. Och jag tror att han skulle lika gärna kunna explodera och liksom göra 4-5 poäng i match, för att det känns som att han har lite innestående där. Och det som imponerar mest med honom är att det inte känns som att han hetsar. Han jagar det inte, utan han går när det är läge, men han ligger rätt och liksom stressar inte upp.
Och det är väl skillnaden jämfört med McKinnon, för där upplevs ju en frustration hos honom. Och att han kanske kramar klubban lite, lite för hårt. Det har funnits några situationer, framförallt nu senaste matchen när han tar sig förbi två tärn på backar, och sen ska han egentligen bara lägga den förbi Vasilevski, men lägger den mellan benen som går den utanför. Alltså, har han lite mer kyla i det läget, då är det ju mål för Colorado. Det hade han gjort under grundserien tidigare i slutspelet, men här i finalen så är det inte, som du inne på, det har inte riktigt stämt för honom.
Ja, så är det. Sen det där läget är ju ett svårt avslut, för det han skjuter på där är inte nät, att han skjuter på luckan mellan benen och vinkeln blir ju så att, kanske ska lasta ifrån.
Men han skulle kunna gått runt där. Han skulle kunna gått runt och lagt den över benskyddet också, om han hade hållit i pucken.
Ja, den placerar jag i lätt från läktarhåll facket, men poängen är så här att jag tycker att han, det finns lite frustration där, men jag tycker också så här att jag vet inte. Jag tror inte att han inte liksom varit dålig, utan det är bara att det vill sig inte riktigt. Men det är samma sak där. För han gör ett par snabba liksom, då kan det bli farligt. För han har ju någonting, alltså, det är ju verkligen otroligt att se. Vi sitter ju på kortsidan, så man ser ju liksom verkligen, följer honom upp för isen när han tar fart i två av tre perioder. Och det är helt sjukt att se. Alltså när man ser det live, det är så kraftfullt och rappt och liksom allt det där. Så att vi var inne på det förra avsnittet, så vi ska inte gräva ner oss i det, men jag vet inte. Men McKinnon måste vara bättre. Men summa summarum, jag skulle landa i, som kan vara värt att lyfta fram för de som inte såg våra sändningar då på Viaplay, är just det att folk här borta pratar om Gabbe som en spelare som kommer att få Conn Smythe-röster. Och det tycker jag ändå är värt att lyfta fram, att i ett så stjärnspäckat lag är det kanske bara Makar som har överglänst honom där slutspelet.
Jag tror det var Jeff Merrick som sa det väldigt bra, tycker jag, att Gabriel Landeskog är Colorados fixer. Alltså uppstår ett problem i kedjorna, då sätter man in Landeskog där. Alltså när Kadri har problem med handen nu till exempel, då går Landeskog in och tar tekningarna. Han kan vara uppe i första kedjan med Nishushkin eller McKinnon och funkar hur bra som helst där också. Det spelar egentligen ingen roll vilka uppgifter man ger Landeskog, så löser han det ju. Och det säger väl väldigt mycket om hur bred repertoar han har.
Ja, alltså Gabbe faller väl in i facket spelare som man måste se mycket för att verkligen uppskatta. För att han är inte flashig på det sättet. Det är väldigt sällan, du kommer aldrig se Gabbe blåsa förbi någon med skridskoåkning. Du ser honom nästan aldrig liksom tunnla sin gubbe. Han har ett bra skott men inte liksom ett våldsamt skott. På det sättet, det är liksom... Det är inte så...
Jag tittade liksom på hur han så här låser fast klubbor i sarghörnen och checkar fast backar och så. Alltså han är så otroligt smart i den delen av spelet.
Mm. Ja, han är ju en otroligt smart spelare. Verkligen någon som egentligen nästan alltid gör rätt oavsett situation. Så att, men det jag menar, så man måste se ganska mycket för att uppskatta det, och det gör man verkligen. Jag menar, det ska jag säga också nu när man har sett en x antal matcher live i följd här. Det är inte så ofta man gör det. Att, ja, det är en fantastisk spelare. Så det är en spännande duell på det sättet, och framförallt nu som vi är inne på att när Viktor verkligen har hittat formen här också de här senaste två matcherna, så då blir den här svenskduellen vi målade upp på förhand verkligen kittlande, för nu är vi i ett läge där de här två plötsligt är jättetongivande för utgången av den här serien, tror jag.
Ja, och det är ju matchen i matchen, slaget om guldpucken vi ser här, va?
Ja, men det tror jag väl. Jo, det måste det ju vara.
Ja, det tänker jag i alla fall är rätt givet att de som vinner Stanley Cup här, den spelaren alltså, antingen Viktor Hedman eller Gabriel Landeskog, kommer att få guldpucken 2022 som delas ut av Expressen. Men Jonta, du sa lite grejer om Tampas powerplay där och att det inte har stämt. De hade 0 mål på de 13 första försöken i finalen. På slutet här så har de 2 på 6. Och jag skulle vilja veta lite vad du tänker om points frånvaro, att de inte riktigt har hittat rätt komplementer. Det har ju varit väldigt mycket Corey Perry där. Men vi såg även nu senaste matchen att Pat Maroon fick chansen och de har slängt in några gubbar där. För de har inte riktigt fått det att stämma med de andra fyra, och då har det sett rätt trögt ut också.
Ja, så här är det. Jag skulle säga tre grejer som står ut här. Nummer ett är zone entries som strular, där Point ju är en exceptionell spelare att transportera pucken i mittzon. Just nu faller den på Kucherov och Palat, och de har en annan stil. Framförallt Kucherov gillar ju verkligen att sakta ner, och ibland så skulle det vara bra när de har Kucherov och Point som gör den biten. Ja, men då blir det en annan grej, för då är det plötsligt så här, kommer det vara någon som ska tunnla oss här, eller kommer det vara någon som ska blåsa förbi oss? Palat har inte liksom förmågan att blåsa förbi folk som Point, så att då kanske vad ska man säga, försvaret behöver inte respektera den möjligheten lika mycket när de försvarar mittzonen där och blå linjen. Så där är ett problem. Problem nummer två är tekningar. Vi har ju pratat om det förut, man ska överskatta vikten av tekningar. Men i powerplay i special teams är det väldigt viktigt. Och där problemet för Tampa blir att de litar inte riktigt på Stamkos att vinna tekningarna. Så de tar ofta in Cirelli till vänster. Men de vill egentligen inte ha Cirelli in i powerplay. Så det blir ofta att Cirelli kommer in och ska teka. Och sen ska han åka byta med Palat. Och ibland så är det... Han såg till och med Nick Paul kom in och tog någon byte för att försöka vinna någon teckning. Och de får inte riktigt till det där. Så det skapar, tror jag, en liten orytm i det hela också. Och det tredje är ju precis det du var inne på. Att de flyttar ju pucken lite för sakta. Och det jag kan känna framförallt är väl att Stamkos var inne på efter matchen. Och tyckte han gjorde en bra poäng. I 4-3 när de hade 4-3 som Kucherov sedde med mål på, så sköt han direkt. Och han sa att jag kände att jag skjuter för lite. Han hade bestämt sig, jag ska kliva in, jag ska skjuta direkt. Och så jobbar vi därifrån. Och jag kommer tillbaka till det. Jag har sagt det förut, men jag tyckte det var en intressant poäng om just powerplay. Liksom, som Henrik Strin sa till mig en gång, att man måste få skottet att jobba ifrån. Alltså visst, vi gillar att lira, vi gillar kreativa passningar. Och gudarna vet att Henrik Strin inte gillade att skjuta. Men det han sa var att skottet måste komma och vi måste jobba därifrån. Försöker vi spela sig igenom boxen när den är uppställd, så kommer det bli för svårt. Utan... skott, lite kaos, lite retur, och så jobbar man därifrån. Då kan man hitta de här passningarna, och det är väl där...
Men visst känns det som att Hedman har börjat skjuta mer också från blå?
Ja, han måste, och det måste han göra, för att så här är det ju... Grejen är väl, och nu blir det också så här lite...
Du slår fast många saker idag. Så här är det. Punkt. Ja, punkt. Jag gillar det ändå. Nej, men alltså, här är facit. Lyssna på NHL Puls.
Ja, men pointskottet är sällan ett bra alternativ. Jag tycker man kan, om man, är man nördig och inne på det här, då kan man gå in och lyssna på kanske på förra avsnittet när vi pratade om Bruce Cassidys filosofi om det där. När han pratade om hur han vill spela powerplay kontra hur Vegas har gjort det som inte har varit bra i powerplay. Men, med det sagt, det ett backskott kan göra är ju nummer ett att hålla försvaret lite ärligt. Om vi då ska prata till exempel Ovechkins framgångar i många år, så tänker man att de har alltid haft spelare som först Mike Green och sen John Carlson som ändå har kunnat göra mål från blå. Så du har alltid behövt respektera det hotet lite grann. Och där är ju Victor en spelare som faktiskt kan, ska, han skjuter så pass hårt att visst, det är inte ett högprocentskott när han skjuter från blå. Men det är ändå farligare än när de allra flesta spelarna i hela ligan gör det. Plus att han också har blivit väldigt bra, tycker jag, på att det kan man kolla efter när han flyttar över vikten lite. När han nästan sätter sig, viker upp höften mot höger, mot Kucherov. Och sen han, istället för att passa ut hit, så släpper han bara handledare in mot spelaren framför kassen. Den typen av grejer, bara för att skapa lite oreda och få lite grejer att jobba från. Jag tror att de behöver det. Och sen, som du var inne på, pucken måste flyttas lite snabbare. Alltså de står och suger på lite för mycket allihop. Men Colorado gör det väldigt bra. De kommer ut bra i boxen utan att gå bort sig. Tycker de är bra på att avväga när de ska gå och stressa och när de inte ska göra det. Så att de ska ha cred också. Colorado gör det väldigt bra i boxplay.
Verkligen. Gillar det långa uttömmande svaret om Tampas PP-problematik. Conny Strömberg brukar ofta prata om att han borde få jobba som renodlad PP-coach i något lag. Har du och Conny satt er ner på gatorna här i Örnsköldsvik en gång och tagit en kaffe och snackat PP? För det skulle vara ett intressant samtal faktiskt. Med tanke på att vi kan vurma för numerärt överläge.
Satt oss på gatorna. Nej, det är, jag tror inte att jag har så mycket att säga till om.
Det finns inga uteserveringar i Övik. De måste sitta på gatorna.
Ja, nej, här får jag ändå lyfta blicken och vara lite ödmjuk och inse att när det ska snackas PP har jag nog ingenting att hämta i en diskussion med honom. Så där låg käften. Nej. Men däremot, om vi ska vända på det då, så Colorados powerplay är ju en fröjd att se. Alltså,
ja, det strulade lite i match 5 ändå.
Ja, men så är det. Men alla kan ha en dålig match, men de har ju den här grejen. Ja. De är ju så dynamiska i sitt rörelsemönster och alla
men
kan
positionsbyten
göra
också.
Exakt,
det är
och alla kan göra olika
se
saker. Och där, jag menar, Rantanen är ju lite av en light-version av Kucherov också, i det att han är en passförspelare, men han kan skjuta väldigt bra. Och det skapar en dynamik åt dem som gör det farligt. Och sen har du McCarr och McKinnon samma där, två spelare som skjuter väldigt bra, och McKinnon har ett bra direktskott från vänster. McCarr är också en sån spelare som kan göra mål från blå, och det han kan göra är ju, han kan ju mål på handledsskott. Jag vet inte om det finns någon spelare som har ett sånt bra handledsskott från blå som McCarr, det tror jag inte.
Nej. Men är inte McCarr, är inte han en quarterback som både kan passa och springa? Alltså,
ja, men jag fattar vad du säger.
Förstår du vad jag menar? Alltså, han kan både ta initiativet själv och transportera pucken sidled, som du brukar prata om att han är bäst i ligan på. Men han kan även skicka de här djupledarna ner vid kassen eller ut mot höger eller vänster. Så att han har så otroligt många hot från blå när han står där i PP.
Mm. Och sen en grej till som man ska säga om dem, om vi då jämför skillnad med Tampa, det är ju att de har McKinnon och McCarr, två av dem bästa pucktransportörerna i ligan. Då är vi inne på att ta blå linje med kontroll. De har Gabriel Landeskog som har varit väldigt framgångsrik i tekningscirkeln. Så att det handlar inte bara om vad de gör med pucken. Och där tycker jag att de har haft ett bättre tempo än Tampa. Och sådär. Men det handlar också om de här sakerna som man gör för att sätta sig i läget att få göra något med pucken. Så att sådana grejer går in på ett powerplay. Jag vill också bara här, jag vet inte om du kommer fråga mig, så att nu ska jag bara byta ämne självmant här.
Okej. Jag behöver inte vara programledare längre, utan vi kanske är en mans show här resten av avsnittet.
Absolut. Du bara klicka på micken och säga, vad tycker du om finalen?
Alltså det är ju ändå midsommardagen 21:12 här lördag kväll, så jag skulle kunna ha annat för mig att sitta och snacka om NHL-hockey, men det vill jag så gärna göra. Men Jonta, okej, jag släpper över micken där helt och hållet och så säger vi tack och hej då för den här gången. Vi hörs
nej,
måndag.
Nej, men vi pratar lite om stämning och sånt här. Jag vill bara lyfta, det var sjuk stämning i den här, alltså inför den här matchen. Det var, och under matchen också, och liksom, det var ju mycket frustration från hemmafansen med domarna och sånt där. Så jag vill bara lyfta fram
stämningen. Du hyllar det, men då vill jag komma med lite kritik här.
Okay.
I alla fall vad som uppfattas från tv-soffan. Nu kanske det är helt annorlunda på plats. Mm. Men den enda ramsan jag hör från Colorado-publiken är We want the cup. We want the cup.
Det finns ju inga ramser. Alltså, de enda...
Och det är så tråkigt med nordamerikansk läktarkultur.
Ja, jag vet att typ Winnipeg har ju... Där de haft någon, kan de haft några sådana här, men... Att det finns ju annars inte. Nej, och det är ju skittråkigt. Det är klart att det har jag sagt så många gånger och kan jag säga det igen liksom, att man saknar det så otroligt mycket. Alltså publiken i Sverige är ju klasser bättre. Normalt sett. Sen finns det ju liksom något speciellt med sån här typ, ja, men som nu när det bara blir så rått högljutt. Det finns ingen struktur, men liksom tredje perioden så stod alla upp. Alltså så här i början av perioden, en minut in så tittar jag mig runt så att alla står upp här. Vilket ju ändå är så här, till och med på Stanley Cup, alltså, det är inte det jättevanligt att se.
Nej, det måste jag också säga, om vi ska ta just den delen av läktarkulturen, att SM-finalen eller egentligen SM-slutspelet, alltså där stod ju alla upp också, och det blir en sån otroligt mäktig upplevelse när långsidan sjunger med kortsidan och alla står och hoppar. Alltså har du varit en svensk hockeyhall när det är sån tryck? Det är få saker som kan ge sån gåshud.
Gåshud?
Ja, kåshud var det nästan.
Ja. Alltså... Har du tänkt på...
Jag menar, vad gör de om alla står upp men inte sjunger?
Alltså, det här är en makaber tanke lite grann, men har du tänkt på många som använder det uttrycket, förmodligen oss två inkluderat, som aldrig har känt på gåshud? Alltså som inte egentligen vet vad man jämför med.
Jag har ju det faktiskt, eftersom att min morsa har ägt alla djur som finns på den här planeten. Och det är väldigt lent.
Men det är ju fel, det skulle vara knottrigt. Eller?
Bra snack nu. Men vill du säga någonting mer om finalen, eller är vi nöjda där efter fem matcher?
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv. Swedea.
Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.
Ja, jag tror det. Alltså helt ärligt. Ja, jag säger bara... Jag vet att det är svårt, men jag tycker att... Jag har ju slagit trumman för de som inte orkar vara vakna. Jag vet, nu börjar det bli sommar. Folk börjar ha lite lösare scheman och kanske bara till och med vara lediga snart här nu efter midsommar. Det här är värt att liksom låta telefonen ligga, slå på eftersändningen om man inte orkar vara uppe på natten och bara titta igenom matchen. Självklart också pauserna där jag briljerar med många frågor om hur man ska hantera den kommande perioden.
Sälj in den ramen.
Nej, men alltså det är helt... Det är en sjuk finalserie. Det här är en klassisk, kommer jag att vara en klassisk finalserie.
Okej, för andra avsnittet i rad så kommer Pulshöjaren sent. Och vi brukar ju faktiskt ha det direkt i podden för att ja, helt enkelt få upp pulsen och tempot i avsnitten. Men nu är det ju finalen egentligen för hela slanten och vi har ägnat den första halvtimmen åt det. Men Jonta ska ju såklart quizas på händelser från den gångna veckan. Jag har fem frågor den här gången och jag undrar lite vad du känner för Pulshöjaren den här veckan.
Ja, det kommer att gå. Jag är mycket i bubblan här och det kommer komma frågor om andra saker så att, det kommer att gå dåligt.
Okej. Och ni lyssnare får ju gärna tävla mot Jonta. Såklart, om ni bräcker honom, då mejlar ni eller skickar DM på Instagram eller Twitter. Då kör vi igång! Free agent, marknadens portar slår alldeles snart upp och det börjar frustas på sina håll över att vissa stjärnor som kan testa marknaden 13 juli ännu inte skrivit på kontrakt som erbjudits dem. Vem äger det här citatet? We're still talking a lot, we just don't have it done. We got a deadline coming up here in July, July the 13th, so I wish it was done. I said that 2 months ago, I know. Punkt, punkt, punkt.
Skulle du kan tänka mig att det är David Poile om Filip Forsberg kanske?
Vilken huvudcoach i ett av årets 16 slutspelslag kan komma att få inleda nästa säsong som assisterande tränare efter en något oväntad rekrytering den gångna veckan?
Andrew Brunette.
Stanislav.
Det blir ingen omtagning på den. Stanislav.
Stanley Cup-spelet kommer vara över om en eller två matcher. Vilka spelare leder för tillfället mål, assist, poäng och målvaktsligan?
Poäng i McDavid fortfarande. Vad sa du mer? Mål?
Och assist och målvakt.
Jag tror fortfarande att Kane leder målligan också. Assist måste ju då vara Dreisaitl, tror jag. Och målvakt i räddningsprocent alltså.
Ja.
Finns det någon minimum för matcher spelade?
Nej.
Jake Ottinger kanske.
Lucas Raymond blev aldrig nominerad till Calder Trophy utan fick istället nöja sig med en fjärde plats. Han var dock inte den enda svensken som fick Calder-röster den här säsongen. Vem var den andra?
Timothy Liljegren kanske fick någon.
Vi fortsätter på svensk temat. Vi avslutar faktiskt med en blågul fråga. Vad heter den 24-åriga Stockholmssonen som trots att han varit hett villebråd bland SHL-lagen valde att förlänga sitt avtal med Tampa nyligen?
Simon Rifors.
Men allvarligt!
Jag vet!
Alltså, det är full pott!
Asså?
Det har aldrig hänt tidigare. Ja, du har rätt på alla frågor.
Oj!
Otroligt, du sänkte ju förväntningarna inför här. Att jag har inte haft koll, för jag flyger mellan två städer i USA. Och det tar på kraften och jag har gått i trappen mycket. I Ball Arena, blodsmak i munnen. Nu blev du stockholmare. Och norrbottning förra veckan.
Mm. Jag är nöjd.
Ja, det förstår jag. Simon Ryfors, vi tar det nerifrån upp, tänker jag. Simon Ryfors, helt rätt där. Skrev på ett nytt kontrakt med Tampa trots att han bara spelat AHL-hockey med Syracuse den här säsongen, Jonta. Ser du en plats för honom i Tampa nästa säsong?
Alltså, om man då ska tänka logiskt sett för Ryfors här, varför han gör det här, så finns det mycket logik i det. För Tampa har en historik av att lägga ganska mycket tid på att utveckla spelare i AHL och göra dem NHL-redo. Och sedan liksom, det kanske inte blir stjärnor av dem, men de blir NHL-spelare. Och kan spela ligan och göra det i flera år. Och det är ju en väldigt bra anledning att så här, känna att bara för att han har varit NHL-spelare, det betyder inte att de inte tror på honom, utan det är deras stil. Det är så de jobbar och har gjort så i flera år. Jag har sett många exempel på det, och det finns många sådana i dagens lag också. Och det andra är ju då att det kommer hända grejer. Alltså, titta på en kille som André Palat som är så bra i det här slutspelet. Blir svårt för Tampa att behålla honom. Kanske kan bra honom, men då försvinner Paul och så vidare. De har hål att fylla på grund av lönetaket. Så att, rimligt av honom att satsa vidare, tycker jag. Väldigt rimligt.
Ja, kul om han skulle få chansen igen nästa säsong. Timothy Liljegren, helt rätt. Han var den andra svenskan som fick Calder röster. Han fick 1-4 och 3-5-or. Lite märkligt ändå att Lucas Raymond var så långt ifrån tredjeplatsen. Alltså det var ju var det 300 poäng mellan honom och Michael Bunting.
Ah, Toronto bias.
Ja, men det är väl det ändå.
Ja, alltså, ja, jag kan ju tycka så här. Nu ska jag inte säga, nej, vi släpper den. Vi ska återkomma dit sen.
Okej, okay. Spännande. Både för mig och lyssnarna. Är det testet kanske?
Kanske det.
Uh-huh. Och poängfrågan här. Assist och mål och målvaktsligan. Du prickar ju, det är fullpott här. Det är Evan Kane, 13 baljer. Leon Dreisaitl, 25 assist. Connor McDavid, 33 poäng. Och så Jake Ottinger som är 95-procentig. Och alltså Jonta, det kan ju aldrig ha hänt tidigare. Jag har inte kollat upp det här. Du kanske har facit, vem vet. Men att det har funnits två finallag där ingen spelare är representerad i de här kolumnerna.
Alltså det har ju hänt ett par gånger. Det tror jag absolut. Alltså målvaktsligan tror jag absolut att det kan ha hänt. För att,
ja, men alltså alla fyras samtidigt.
Mm. Det har ju hänt
mål, assist,
ett par gånger
målvakt
i NHL-historien att en spelare har vunnit poängligan utan att gå till final. Och Jag har aldrig kollat mål och assist specifikt, men jag vet ju att har gjort det.
Ja.
Och Doug Gilmore gjorde det också, vill jag minnas, något år på 80-talet när han spelade St. Louis. Så att, och men med det sagt så förmodligen så kanske det inte var så att de vann. Det kan ha hänt. Men det är inte så som liksom du säger, men att jag vet att det har hänt några gånger att
Okay.
Men har man vunnit poängligan så vann man sannolikt åtminstone någon av assist- och målligan också, kanske inte båda.
Ja, rimligt. Ja, men så här, vi googlar ju aldrig under avsnittets gång, så lyssnarna får jättegärna slås på fingrarna här. Eller mig egentligen. Du säger att det här troligtvis har hänt. Jag tyckte att det kändes
inte supersjukt heller.
Nej, men jag tyckte det kändes osannolikt när jag tittade på det i alla fall. Det var därför jag tog med den här frågan också. Nu är det återstår en eller två matcher av finalen. Andrew Brunette, precis, kan eventuellt återvända till Florida som assisterande tränare. Det ryktades ju om att Chicago tittade på honom som huvudtränare nu när Florida valde Paul Maurice. Alltså, vad tror du egentligen Brunette känner? Att så här, okej, jag blev uppgraderad till huvud. Och nu så ska jag tillbaka som assisterande under Maurice.
Jag vet inte. Alltså, man kan ju absolut argumentera för att han inte var i det läget i sin karriär där han var redo att ta ett lag. Och så finns det också... Det finns en stor skillnad här. Och jag har sett att det har varit mycket kritik för att så här, klubbar återanvänder tränare. DeBoer tog Dallas. Och Maurice nu är till Florida. Tortorella till Philly. Men, jag tycker det beror väldigt mycket på vart klubbarna står. Om du kollar på Boston här, de är inte klara. De kommer gå med ett mer oprövat kort. Någon som kan växa lite mer med laget. För de är i en ombyggnadsfas. Och Florida är inte det på något som helst. De är vinna här och nu. De kanske säger, ja men Brunette, vi kände att han... Vi gillar honom, vill ha en del av staben. Men han är inte redo att vara huvudtränare. För det är en sån här grej som jag... Jag har lite svårt för det här gnället på att det är så okej, aldrig nya namn och nytt blod. Så här, det tar lång tid att bli bra på saker. Alltså, det är inte konstigt att man väljer en tränare som är inne på sitt tredje, fjärde jobb i ligan. För att det är klart att de lär sig saker. På varje ställe de är, på varje misstag de gör att de blir bättre. Får vi ju anta i alla fall. Så att, jag tycker att den kritiken är ganska trött faktiskt. Det tar tid att bli bra på saker. Visst, absolut, man vill ha nya namn och nytt blod. Ibland måste man våga för att vinna. Men det är inte så himla orimligt att man väljer att satsa på någon som har många års erfarenhet om brinnet finns där.
Du sköt ner min tanke om att det aldrig tidigare hänt att det har funnits två finallag där ingen spelare har varit i topp, varken i mål, assist, poäng eller målsligan. Det här då, det kan ju inte ha hänt att en tränare har varit nominerad till Jack Adams Award och till nästa säsong inte fått vara huvudtränare.
Jo...
Alltså, jag är så svag just nu.
Ja, men det här, nej, nu är jag svag. För jag har bara så här en magkänsla av att det finns någon i hyfsad närtid som fick sparken. Men jag kan inte komma på vem. Så att vi får släppa den.
Ja, vi vet inte vad vi gör. Vi ber lyssnarna om hjälp en gång i så fall. Okej, men Brunette, vi kan släppa honom också faktiskt och prata lite mer om Paul Maurice. Jag vet att det är en liten favorit hos dig, Jonte. Och det här är hans fjärde tränarjobb. Vad har han och Florida gemensamt? Svara på det först.
Att de aldrig vunnit Stanley Cup.
Precis. Och nu då? Prata om Paul Maurice och den kombinationen med Florida. Att han tar över dem nu.
Jag är inte helt övertygad om att det här är en perfekt match. Alltså. Det blir spännande att se, för att det Paul Maurice har är att han är en otrolig kommunikatör. Förmodligen den bästa i hela ligan av alla coacher. Han är liksom en lärarson och liksom han känns otroligt pedagogisk, otroligt bra på att ta människor. Och jag tror att det har varit bra, i ett ställe som Winnipeg har han varit perfekt för att han har liksom kunnat tala till den här fansen, har kunnat bygga en känsla av vi mot världen. Lite grann som Philadelphia tänker med John Tortorella, om vi tar en helt annorlunda typ av coach. Men någon som är såhär, okej, det här är våran ledstjärna nu. John Tortorella kommer vara den största stjärnan i Philadelphia de kommande 2-3 åren. Spelare inkluderade. Men vad Maurice har fått mycket kritik för ett par saker. Att de inte riktigt har fått till försvarsspelet i Winnipeg. Att han inte har fått ut maximalt av stjärnor. Att han inte har varit tillräckligt hård på dem. Att Scheifele har fått spela för mycket trots dålig defensiv, att Wheeler har fått spela för mycket trots att han har blivit äldre och naturligt tappat den typen av grejer. Så att det finns också frågetecken med det liksom rent hockeymässiga med Maurice här, som han nu får chansen att bevisa, för det här är ju ett helt annat lag, en helt annan situation. Och ja, jag vet inte. Jag liksom, hade de gått på en så här typ en Cassidy till exempel, hade känts väldigt rimligt för dem, men ja, det blir intressant. Jag vet inte riktigt vart det här tar vägen. Så att, av de här coachvärvningarna som vi pratar om, DeBoer för Dallas känns perfekt. Det är den typ av trupp som passar honom, tror jag. Cassidy till Vegas känns som en perfekt match. Tortorella till Philadelphia. Inte en perfekt match, för jag tror att de skulle behöva bygga om, och Tortorella är inte en ombyggningscoach. Men jag förstår vad de vill göra. De vill liksom etablera varumärket Flyers, och det finns ingen coach i världen som är mer Flyers än John Tortorella, fast han aldrig har tränat dem. Så att där förstår jag allt. Det här med Maurice, den känns
bra
lite...
Bra sägning måste jag ändå komma med här.
Tack.
I din långa monolog, men fortsätt.
Nej, men jag var nog i mål där.
Ja, då var det, var bra. Vi ska också nämna det att Barrett Trotz har tackat nej till Winnipeg. Vi sa det i förra veckans avsnitt att han troligtvis skulle ta över dem. Men han har sagt att han vill prioritera familjen och fundera på sin framtid. Tror du att ett sabbatsår gör att han distanserar sig ännu mer från tränarbänken och kanske kommer att gå in i en annan typ av ledarroll? Det har ju faktiskt spekulerats om att han skulle kunna få en högt uppsatt roll i Nashville Predators, en klubb han har varit i.
Jag tror att den är... jag tror inte att ens Barrett Trotz har någon aning om att svara på den frågan. Jag tror att det kan vara två saker. Antingen så känner man att han sitter där hemma och känner att ja, men det är överblicken jag vill ha. Jag sitter här med mitt helikopterperspektiv framför tvn. Kanske till och med i tv. Inte omöjligt, så att han gör lite expertinhopp som tränare brukar göra mellan jobb. Och känner att ja, men jag gillar det här helikopterperspektivet. Eller så sitter han och känner att ja, men gud vad jag saknar pulsen. Liksom. Nu vill jag in och köra. Jag vill stå på bänken och känna det. Och jag, den känns som det kan gå åt båda hållen. Faktiskt.
En smidig övergång till Nashville då, eftersom att de nämndes där. Filip Forsberg, vi börjar närma oss den 13 juli, alltså när Free Agent öppnar. Och då är ju frågan, Jonta, du har hela tiden sagt att ja, men jag tror att han blir kvar. Han kommer att skriva ett långt kontrakt. Och nu har Nashville erbjudit honom 8 år. Det har inte kommit fram vad lönen är i det kontraktet, men att det finns uppgifter om att Filip tvekar.
Jag tror att en grej, det här är ingen som helst aning om, men en ren spekulation här. LA är ju väldigt aggressiva i jakt på en forward som kan göra mål. Verkar det som. Och jag tänker mig att det måste locka Filip. Att säga, okej, nummer ett är ett coolt ställe att spela på såklart. Men ett lag som är på väg uppåt. Ett lag där det finns en tydlig roll för honom. Ett lag som kommer att försöka vinna här och nu. Jag menar, de har sina unga kids här. Och hoppas att Byram liksom blir nästa våg. Kopitar och Dowdy håller fortfarande.
Alltså, Byfield med då?
Byfield. Mm. Precis. Byram kanske de kan träda till. Så. Det vore bra för dem.
Ja, det vore bra.
Nej, men jag tror att det är en grej som ligger... Ju närmare du kommer, tror jag att han så här, undrar vad de har för bud då.
Ja, okej. Okay. Spännande klubbdestination i så fall. Men skulle de kunna punga upp, säg, 8x9,5? Som han säkert vill ha?
Nej, i och med att...
Nej, just det, 7 år.
Han kan ju bara skriva 7.
Ja, just det, så är det. Men 7x9 här då?
Ja, men det, Kings är väl ett lag som ändå har ett hyfsat flexibelt ledantagsläge. Och sen är det ju en fråga om hur mycket vill man skjuta in där och vad tänker de? Men det är klart att de kan ju välja ett läge. De har ju dyra kontrakt i Dowdy och Kopitar några år till. De har de här kidsen på väg upp. Men känner de att det här är bara en lucka att gå nu? Ja, men då signar du Forsberg och sen då har du de här dyra veteranerna som kommer hålla i några år till. Sedan tar du 2-3 år brokontrakt med de unga spelarna under återstoden av deras prime och sedan ja, får du hantera det sen liksom. Så enkelt är det. Du får se, ja, men är det någon, spelar de än sen, är de på långtidsskadelistan, kan vi köpa ut dem, kan vi trade dem liksom. Det är liksom ett senare problem. Men det är väl strategi man i så fall väljer. Alltså det är så här. Det är så många gånger jag hör folk, det kan bli lite provocerad av liksom folk, många faktiskt på min sida saker, jag är socialister, bara sitter och säger, nej, det går inte med lönetaket, de har ingen möjlighet att värva något. Så här. Det går att göra ganska mycket, det är inga idioter som sitter och liksom håller på med lönetaksfrågorna genom klubbarna. De hittar sätt att lösa ganska mycket, framförallt under sommaren, så att, det tror jag.
Alltså, nu vill jag limma fast oss vid LA Kings faktiskt, för att jag tycker att det kittlar väldigt mycket att se Filip Forsberg där. Jag har ju tänkt till exempel Devil, som vi har pratat tidigare om, att de har gått hårt på att få in en ytterforward, men nu verkar det kanske bli Juraj Slafkovský som de väljer i draften. Men om Filip nu skulle bli en Kings-spelare, alltså är det då Kopitar i första kedjan, är det helt givet då, med tanke på att det kommer bli ett fett kontrakt och att de kommer att, tror i alla fall att han blir den stora målskytten? Eller ser du ett partnerskap med till exempel Kempe i så fall att växa fram? Jag vet att vi är långt fram, men jag tyckte i alla fall att när du sa LA Kings att någonting hände inom mig.
Nej, men alltså, det har jag varit inne på förut, att Philips styrka är att han behöver, han har ju visat att han kan vara en snudd på poäng per matchspelare utan en bra center. Och det kommer ge dem en lyx att de kan använda honom lite upp och ner och skapa en bredd som kan göra dem väldigt svårhanterade för många lag. Så att jag behöver inte vara givet att han spelar med Kopitar för det. I 5 mot 5 i powerplay, absolut.
Ja, men hörni, ni kommer inte att få ett linkquiz den här gången, men det blir en specialvariant av den. Det har i alla fall Jonta berättat för mig inför inspelning här, och då är man nyfiken på vad det egentligen gäller och vad förutsättningarna är.
Ja, men jag tänkte så här, för att göra två flugor på smällen så... jag sa att lovade att vi skulle gå in i mina troféröster, för transparens skull. Du hatar ju mig, så jag la ju ut dem, men du har inte läst dem. Så att det du ska få göra nu, och det är ju,
var har du lagt
på
ut
Twitter.
Det?
De flesta har inte Twitter, så ni har inte sett det heller. Så det vi ska göra nu helt enkelt, det här blir ingen tid eller någonting, så det blir bara informellt.
Lite aggressivt där, ni har inte sett det. Kan väl visst vara så sätt. Ja. Jag har i alla fall checkat ut från Twitter nu, så ni vet, om det är väl ingen som bryr sig om det. Svagt nu.
Mycket svagt. Jag kommer bara säga trofén, och sen får du gissa vilka fem jag röstar på i ordning. Och sen går vi igenom lite
svårt.
Snabbt.
Hur lång betänketid har jag då?
Jag måste lämna hotellet om 22 minuter om jag ska hinna till flyget, så att inte en evighet.
Men måste jag ta alla fem? Kan jag inte nämna tre som jag tror är med?
Okej. Okay. Vi ser hur det här går. Hart Trophy, hur röstar jag?
Ska jag nämna 51 eller 1-5?
Bara överst.
Alltså jag måste ju utgå ifrån vad du har sagt i podden till mig. Mm. Och då står det såklart mellan Austin Matthews och Connor McDavid. Jag tror att du valde 60 mål. Du säger att Matthews är en underskattad tvåvägsspelare ändå, eller inte underskattad, men att han är väldigt bra där och att han kan vara en säker kandidat. Ja, men jag säger Matthews etta.
Ja, rätt.
Då är väl McDavid tvåa då?
Nej, en trea.
Ja, då är det Shestorkin tvåa då?
Jajamän.
Okej, varför valde du Shestorkin före McDavid?
Jag landade i det här. Alltså McDavid är ju... De här tre var väldigt lika för mig. McDavid är världens bästa spelare, en väldigt bra säsong. Jag gick med Shestorkin för att han hade en av de bästa målvaktssäsongerna i modern tid. Alltså vad han gjorde, de siffrorna han gjorde i ett lag som inte överdrivet bra defensivt. Alltså det är liksom på Hasek-nivå, om vi ska vara helt ärliga. Han var otroligt bra. Så han förtjänar uppe där. Matthews presterar på samma sätt, en målskyttesäsong som är uppe på historiska nivåer och bara hänt ett par gånger den här eran. Plus att han var en väldigt bra tvåvägsspelare. Kanske till och med lite bättre än McDavid. Så att, och vi ska också verkligen understryka här att det här gäller ju bara grundserien. Hade du mixat in slutspelet här så hade det stannat ut. Men så tänkte jag där. Jag fick faktiskt några, när jag lutade så fick jag några invändningar som folk så här, tyckte att det är orimligt att jag hade Matthews med, för att Toronto hade gått till slutspel utan honom. Och vi har ju varit inne på det förut, men jag bemöter ändå den kritiken här att det, för mig är det ett helt orimligt argument. För då kan du ju bara rösta på spelare i lag som är lindansarlag. Då är det så här, då går 20 stycken och spelar bort. Och jag har ju röstat... Jag vet att vissa inte tycker att man kan rösta på spelare som går till slutspel. Det är klart att det spelar roll, men det finns också en rimlighet. Jag har haft McDavid i min topp 3 något år när de inte gick till slutspel, Edmonton till exempel. För att det handlar ju trots allt om värde du tillför. Och sen om värdet tar ett lag från till slutspel, eller om det tar ett lag från att vara ett okej lag till att vara en legitim Stanley Cup-utmanare. Alltså... Det är inte allt det handlar om. För mig i alla fall. Alltså värdet är ju värdet liksom. Och sen hade jag, bara för att slänga in där. Jag hade Draisaitl 4 och Kirill Kaprizov 5.
Men okej, jag skulle inte plocka dem då.
Nej, jag kände att du var för trög.
Okej, okay. Jag hade faktiskt... Okej, okay. Jag vill föra det till protokollet att jag hade tänkt gissa på Kaprizov som fyra eller femma och Romagnosi. Det var de två jag...
Josi var svår. För att han... Där kände jag hade en diskussion och jag pratade med en... När jag gör de här grejerna så jag lägger mycket energi på det här. Och en grej jag gör är att jag pratar med många. Jag pratar med många olika spelare till exempel i ligan för att få deras input. Och en spelare sa så här, jag vill egentligen... Jag skulle kunna tänka mig Josi på Hart, men jag tycker inte att han är min Norris-vinnare. Och blir konstigt att ha honom på Hart, men inte någon annan back. Men samtidigt inte ha någon som heter på Norris.
Ja, det är sant.
Så den var lite konstig. Och sen en annan grej som någon annan också har märkt på var det här att... Är det rimligt att ha två spelare från samma lag? Mm,
det tänkte jag fråga om. Att ha McDavid och Dreisaitl på Hart femman.
Ja, men jag tycker man kan se... Alltså, nu blir slutspelet inte inräknat här. Men slutspelet visar exakt vad jag menar med här. Du har två spelare som gör ett semifinallag av ett lag som typ inte borde vara slutspel om du ser till resten av laget. Alltså, de tillför så mycket till det här laget att de båda förtjänar att vara där. Alltså, Dreisaitl är liksom en 50-målsskytt som egentligen är typ en playmaker som också spelar boxplay-minuter och defensiva tekningar och liksom... Och de spelar så många minuter också. Och Kaprizov, det är lite samma sak som Josi där. Det är en spelare som liksom... Fast nästan ännu mer tycker jag med Kaprizov verkligen lyfter det här laget och lyfter den här klubben. Han liksom tagit Minnesota till en nivå de aldrig har varit på förut.
Ja, femma i den totala poängligan var 25 pinnar ner också, ja, till Kevin Fiala som var två i den där.
Precis, som inte ens är hans kedjekompis ska man tillägga. Exakt. Ja. Så att han, Kaprizov är otroligt spelare. Så att jag kan ändå stå för dem, men det är samma där. Jag tycker inte att till exempel Josi är jätterimlig att ha med här.
Nej. Okej, nu Norris då. Här skulle jag vilja nämna fem, för jag tror att jag skulle kunna ta dem.
Panga på.
Det är lite lättare här av någon anledning, för att vi har pratat ganska mycket om de bästa backarna i NHL-pulsen den här säsongen. Viktor Hedman tror jag att du har etta.
Kör alla fem.
Okej. Okay. Då är frågan om du har Cale Makar eller Romagnosi tvåa. För det är klart att de tar silver- och bronsplatserna. Jag tror Josi tvåa, Makar trea. Okay. Nej, jag tar Makar tvåa, Josi trea. Ända med sista stund. Och sen är ju frågan om du har tagit Adam Fox fyra. Chris Letang vet jag att du gillar väldigt skarpt också. Och även Charlie McAvoy. Devon Taves. Fast jag tror inte du tar två Colorado-spelare här och så två Edmonton-spelare på Hart. Fast med det som man inte hade innan så skulle ju faktiskt Taves kunna vara med här också. Nu tänker jag högt här. Vi kör Fox. Fast McAvoy kan inte vara utanför. Jag tror du har Fox 4 och McAvoy 5. Och så funderade du på Letang.
Jag var inte dumt gissat, men fel. Jag hade, vi röstade på All-Star-team också. Och då nämner man ju 6 backar. Så där får man egentligen min 6:e back också. Och där hade jag en spelare som du inte nämnt. Men så här. Jag hade Victor 1.
Slavin.
Ja. McCarr 2. Okay. Josi 3. McAvoy 4. Letang 5. Och sen var Slavin min 6:e back där på All-Star-team. Så att han var
den inte Fox närmast. Alltså?
Nej, men Fox hade inte sin bästa grundserie. Han är ju fortfarande med här liksom. I topp 10-diskussionen. Men han hittade en nivå till i slutspelet. Och hade man återigen, hade han spelat så grundserien hade han ju definitivt varit med i en topp 5 där. Men så tänkte jag. Och här är väl... Det stora är väl att jag valde Victor som etta. Det var inte jättemånga som gjorde.
Det var väl bara 4 stycken som hade honom som etta?
Ja, det var 4 som hade honom som etta. Och det var totalt typ 21 eller något sånt där. Strax över 20 som hade honom topp 2. Alltså före någon av Makar och Josi. Och mitt resonemang...
Lite hipstritt val då. Som
ja, men mitt resonemang är så här. Då. Om man ställer honom mot Josi så tycker jag att helhetspaketet som han bidrar med liksom det kompletta väger upp för skillnaden i produktion. Det skiljer ändå bara säga 11 poäng ganska mycket. Det är väldigt mycket för en back. Sen han spelar också Nashville ett system där så mycket går genom Josi. Så att där hans poängtotaler drivs upp lite av det. Alltså nu, jag hade någon som världens tredje bästa back. Så att det inte, ja, så
men visst har inte han haft samma tuffa minuter heller som Hedman har haft?
Nej, men där har du ju Mattias Ekholm som har ätit jättemycket sådana minuter. Ja. Men man ska också säga att Ryan McDonough äter mycket minuter i Tampa där. Men lite större. Sen tyckte jag att Victor var otroligt bra i höstas när Kutchev och Point var skadad. Och det är lite bortglömt. Så där ställer jag... Jag tycker att han liksom... För man ska komma ihåg så här att visst, Jås hade en sinnessjuk offensiv säsong. Men Victor har 85 poäng. Han har liksom vunnit backarnas poängliga varje säsong från 94 och framåt, fram tills i år med 85 poäng. Så det är inte så att han hade en katt-skitsäsong offensivt heller.
Nej.
Och samma med McCarr så kände jag väl att lite så här...
Så Hedman 1, McCarr 2 och Jose 3.
Ja, McCarr så här, där kände jag att skillnaden för mig var... Jag tycker de var så pass lika att jag, där var det backpartners-grejen. Devon Taves, en topp 10-back kontra Jan Rutta. Inte en topp 10-back. Så jag, och som jag sagt, jag tyckte att han gjorde otroligt mycket i höstas som försvann där. Men McCarr tycker så här, McCarr har ju liksom, han har ju gått om nu. Det här slutspelet, och det har jag ju pratat om med många på plats, att McCarr har ju hittat en nivå till här i slutspelet. Och det är ingen kritik mot Victor, men Cale McCarr kommer vara liksom den bästa backen de kommande 5 åren. Jag vet inte vem som kommer upp och vara nära honom.
Men 4 av 5 har jag på Norris.
Eller hur? Jag missade
först. Ja, och där vill jag säga att Charlie McAvoy älskar jag. Fantastisk defensiv back. Letang, komplett egentligen. Saknar lite PP-spets. Men har ju alltid haft problem med beslutsfattarna. Han hade en ganska clean säsong den här säsongen. Och Slavin, pratar man renodlat defensivt så tycker jag att han kanske är den bästa i hela ligan.
Ja. Är det Selke eller Kohler?
Kör Selke då.
Okej, här vill jag bara ta 3, för jag tror inte jag kan ta 4 och 5. Men jag är rätt säker på vad du har på 1, 2 och 3. För du pratar väldigt ofta om de här 3. Bergeron är ju såklart 1. Lindholm har ju varit hög på hela säsongen, så han måste också vara med. Och sen din gullegris Barkov.
Ja, helt rätt. I den ordningen.
Ja, det var till och med den ordningen.
Ja.
Ja, Bergeron var ju given, men Lindholm 2 alltså. Okej, ja. Bra.
Sen hade jag Jordan Stahl 4 och Brad Marchand. Ja, och det är samma där. Alltså det är den typen av spelare. Jag tror att många fick upp ögonen under slutspelet. Återigen, de här, vi röstade innan slutspelet börjar, så man väger ju inte in det. Men han har gjort så mycket för Carolina i väldigt tuffa minuter den här säsongen och hjälpt dem till att vara ett så bra lag. Så att jag tycker att det var kul att han fick lite uppmärksamhet för det under slutspelet.
Han var väl otrolig också i den första runden mot Boston.
Ja, men man kan säga att han var deras typ bästa spelare. Ja. Eller det var han. Och sen 5 hade jag Brad Marchand.
Okej, okay. Ja i och för sig. Ja, han brukar ju prata med en bra tvåvägsspelare.
Ja, som jag tycker ändå det. Och där var ju också en sån grej som jag brottas med. Kan man ha 2 spelare i samma 5 liksom? Eller kedja, men det är ju typ en av alls bästa kedja. Och Elias Lindholm.
Det var väldigt många som hade honom 2, såg jag.
Ja, men han hade en otrolig säsong. Och jag vet att många pratar liksom om Gaudreaus siffror, att Tkachuk hade bättre underliggande siffror och att han skulle vara bättre defensiv. Men det Elias gör, liksom, han är det defensiva samvetet i den kedjan. Då skulle Tkachuk själv säga att han har gjort det flera gånger. Och plus att han äter så mycket minuter i boxplay. Och där är också vissa säger så här att ja, men det är orättvist för bra tvåvägscentra som Matthews och Crosby spelar inte. Eller Tkachuk spelar inte... Tvåvägsspelare, Tkachuk inte center. Spelar inte boxplay, men det är en del av grejen. Jag tycker det är svårt att motivera att någon ska vinna en Selke Trophy om de inte spelar boxplay. Jag vet att det inte är deras fel att de skulle kunna göra det bra om de fick chansen, men det blir konstigt liksom. Mm. Och Barkov ska jag säga, Barkov är alltid intressant för att han har aldrig haft så här, eller inte aldrig, men han inte så här superrund, jättebra underliggande siffror. Det här Barkov ska jag säga är väldigt mycket en röst baserad på att prata med spelare. För han är den som alla spelare säger att det är så jobbigt att möta honom. Han är så jobbig att möta. Så den, att ha honom i topp 3 var väldigt drivet av det.
Okej. Då är det bara Kohler kvar, va? Vi kör inte Lady Bing. Den känns omöjlig.
Jag kan redovisa den för protokollet.
Ja, gör det först innan jag tar Kohler då.
Pavelski, Panarin, Barkov, Kopitar, Slavin. Gillar Joe Pavelski. Han är under honom. Jag tycker så här, men den känner så här, nu är det bara poäng och utvisningsminuter som Kyle Connor får den. Vad är det som är, alltså med all respekt för Kyle Connor, men liksom jag tänker en spelare som Panarin.
Alltså det är din hackkyckling nummer 1, Kyle Connor.
Ja, det är. Jag gillar Joe Pavelski, han kan ha fått en Lady Bing, han är en härlig kille. Ja. Calder, kör.
Köper det. Då är ju frågan Calder här. Alltså ja, Sider har du såklart 1, det hade ju alla. Ska du bekräfta det eller ska jag ta alla 5?
Ja, Sider var 1 då.
Swayman, räknas han?
Ja.
Ja, då måste han ju vara med där också. Raymond tror jag hade med. Jag tror att du hade Raymond på pallen. Lundell gillar du också. Jag tror inte du hade Banting. Jag tror att du ville gå ifrån det där Toronto-tugget och ta med honom och tänkte att okay, han fick många offensiva minuter, fick spela med Matthews och bra spelare, dopade siffror. Du hade inte Banting, tror jag. Undrar om du kunde ha haft Raymond två, fast du hade inte två Detroit-spelare rad. Undrar om du skulle kunna ta Lundell 2, Raymond 3 och sen Seagrass 4 då? Nej, Swayman då? Det blir svårt.
Det blir rörigt här.
Ja, det blir. Men vi kör så här då. Sider 1 såklart. Den behöver jag inte rubba.
Eftersom jag sa det så nej.
Sa du det? Bekräftade du det? Det hörde inte jag. Svajer lina får jag skylla på. Vi kör Seagrass 2. Nej, vi kör Raymond 2. Lundell 3. Seagrass 4. Swayman, nej, det där blir inte bra heller. Du har Swayman högre upp. Sider, Seagrass, Raymond, Swayman, Lundell.
Ja, bra.
Där låser jag in femman.
Ja. Sider, Seagrass, Raymond, Lundell. Jag hade faktiskt Banting som femman.
Hade du Banting? Du hade inte Swayman alls?
Nej, jag hade en som målvakt i mitt all-rookie-team som jag också röstade på.
Jaha.
Sen hade jag hade velat få in Tanner Janot också i Nashville. Jag gillade verkligen den säsongen han hade. Men
just det, och sen...
Någonstans är det så här, visst Banting, han är gammal, han spelar med bra spelare, men alltså, gör man så mycket poäng som rookie så man förtjänar ändå att vara med. Swayman var väl så här, han var bra, men
alltså, du har ju lanserat honom som Bostons stora målvaktshopp.
Ja, absolut. Jag tror att den kommer att bli det. Men totala siffror är inte jätteimponerande. Spelare i ett lag som generellt sett brukar liksom lyfta fram bra räddningsprocent hos målvakter. Han gjorde en bra säsong. Det är inte fel att rösta på honom. Jag känner inte att det var så här supergivet. Men jag hade, som sagt, Seagrass 2 tyckte han gjorde mer än de andra. Liksom. De andra rookie forwardsen som jag hade, de behövde inte dra ett lika stort last själva. Han var huvudkaraktär på ett helt annat sätt än vad de var. Raymond 3. Jag tycker, okej, han producerar mindre än Banting, men han gjorde det i en mycket, mycket tuffare miljö i ett sämre lag. Och tyckte att han var, ändå gjorde det bra, tvåvägsmässigt utöver produktion. Han förtjänade det, tycker jag. Anton Lundell har vi varit inne på förut. Gillar verkligen honom som tvåvägscenter. Så att han fick vara 4.
Alltså, Jonta. Jag inser det nu, vi ska alldeles strax avsluta hur det ska med ett flyg. Men en remarkabel sak i podden.
Mm-hmm.
Vet du vad vi inte har gjort?
Vadå?
Vi har inte pratat om Thorsson och att han tog hem Jack Adams Award.
Nej, men det var ju för att vi visste det liksom. Det har vi vetat sedan i oktober. Den här mannen.
Vi hade inside.
Ja. Det var så väntat som inte ens värt att uppmärksamma.
Ja, men för nytillkomna lyssnare, vill du prata lite om Thorsson här och det han har gjort för Calgary?
Ja, jag vet inte, vi har gjort väldigt mycket. Men Darryl Sutter var NHLs bästa tränare den här säsongen. Vann den välförtjänt.
Okay, ja, det räcker faktiskt så.
Det räcker.
Ja, men jag insåg det. Det var ju 2-3 veckor sedan han fick den utmärkelsen. Och vi tog inte upp det, för det låg ganska fel när vi spelade in det avsnittet rent tidsmässigt i schemat. Men jag tycker det är bra att vi får med honom. För det har väl varit, apropå karaktären när du pratar om Seagrass, det har väl varit NHLs puls huvudkaraktär den här säsongen, Darryl Sutter.
Ja. Oh.
Oh.
Märker att jag får gå runda av här nu.
Ja, jag förstår det. Som sagt, från till Florida som Jonta ska med. Vi tackar för den här gången till alla lyssnare. Instagram, Twitter och även min mailadress adam.johansson@expressen.se. Det finns några vägar ni kan nå oss. Vi tackar för den här gången. Vad kul att ni hänger med. Det kommer fler avsnitt den här sommaren från vår sida. Det kan vi lova. Puss och kram på er. Hej hej.
Tack och hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.